Välkommen, sa den långa mannen till mig lite blygt, och jag neg djupt för honom. Jag var lika blyg, ja. Det var år 1935. Det var svårt i början att komma Sven Jerringen på livet. Jag tyckte han var inbunden, han var kall och lite gammal. Så ung och dum var jag. Men det var ju 15 års skillnad mellan oss. Men snart blev han radions bästis för mig. Han var den bästa av alla, tyckte jag. Han var så idérik och han var så kunnig på alla områden. Och minns ni barnens brevlåda? Hur han kunde prata med barnen med kärlek parad med auktoritet. Och han var generös. Han var en fantastisk lärare för oss alla som var lite yngre.
Jerring Sven, född den 8 december 1895 i Malung, Kopparbergs län. Farbror Sven med hela svenska folket.
Jag har ju blivit begreppet farbror Sven för hela svenska folket. Vill du bli det?
Nej, det drömde jag inte om att bli, vet du.
Hur kom det sig?
Ja, då hade jag varit i radio några månader och jag hade börjat med barnprogram. Jag var ju programledare för allting i början. Och bland annat ledde jag då barnprogrammen. Och i det medverkade så småningom barn. Och de barnen kallade mig för farbror Sven, och det var rätt naturligt. Då kom det en insändare i en av de stora USA-tidningarna. Och i den så talade man om att detta med farbror var mycket olämpligt att lära barn. Farbror och tant passade inte mera.
Vad skulle de säga istället?
Ja, jag vet inte riktigt, det angavs inte. Men vid nästa barnprogram så talade jag om detta för barnen, att den skulle inte säga farbror mera. Utan kalla mig för herr Jerring eller herr Sven. Och då gjorde de det. Och så stod det ingenting mer i den tidningen om det stora problemet farbror eller inte farbror. Och jag blev farbror Sven.
När började brevlådan?
Ja, brevlådan började, om man ska vara exakt, den 11 september 1925. Med barnprogram började vi redan i januari, i varje fall i februari 1925. Det var ett program i veckan, det var ett långt program, det var nästan bara vuxna som medverkade. Och det var små sketcher och det var visor och musik. Och föga märkvärdiga program överhuvudtaget. Men barnen var ju trakterade över att ha sitt eget program. Och de började skriva till Radiotjänst och breven måste ha svar. Men till slut blev breven så många att vi knappt kunde besvara dem skriftligen allihopa. Och då kom någon på, det var inte jag. Utan det var någon av de äldre. Nu är alla äldre än jag på den tiden. Som hittade på att vi skulle starta barnens brevlåda. Och den skulle jag sköta.
Du har gjort radioprogram i nästan 50 år. Och på en rad olika ämnen. Men ändå så är det ingen tvekan om att det är i barnens brevlåda som du har ditt hjärta. Är det inte så?
Det är nog riktigt. Det där har jag gjort lite nytta, tror jag.
Vad beror det på?
Ja, jag vet inte. Det finns många olika anledningar. Jag har min egen barndom i ett märkvärdigt klart minne. Ibland tror jag att jag aldrig har blivit äldre än 10 år. Jag kan så rätt flytta tillbaka i tiden, tycker jag. Jag kanske har fel i detta, men jag känner det på det viset i alla fall.
Gör du det gärna? Flyttar du tillbaka till den tiden?
Ja, det gör jag. Det gör jag. Min barndom var nog ganska lycklig, tror jag.
Lyckligare än resten?
Ja, det får man väl säga.
Brevlådan, det är ju på sätt och vis ett kontrasternas program. Å ena sidan de försigkomna barnen. Många av dem har blivit kändisar så småningom. Alice Babs, Pekka Langer och så vidare. De som lyckades. Å andra sidan de sjuka barnen. Deras brev som du läser upp. Vad är viktigast för dig? Vad är det som gör att du tycker brevlådan har varit ett så viktigt exempel?
Ja, jag tycker väl att det viktigaste med brevlådan är att den talar om genom mig och genom de som hjälper mig, genom barnen alltså, för andra, både för barn och vuxna, för många, många vuxna hör på brevlådan, och det gläder mig. Talar om för alla att vi hör ihop alla och ska vara vänner och ha någonting att ge varandra. Det är mitt lilla evangelium.
Det är medkänslan, så att säga.
Ja, jag får väl säga det.
I din bok Sven Jerring, radioman, så citerar du en 10-årig sjuk flicka som drömmer att hon flyger omkring i luften. Och så kommer hon över en stad och så diktar flickan så här. Jag frågar en ängel, vad är det för stad? Stockholm, han svarar. Då blir jag så glad, för då har jag här någonstans en vän. Ack, säg, får jag vinka till farbror Sven. Och farbror Sven vinkar upp och mot mig ler. En vän, skriver flickan.
Ja,
det var... Är det vad du velat vara?
Ja, det har jag velat vara. Och den flickan kommer jag väl ihåg att träffa, men aldrig. Hon bodde i Norrland. Hon skrev till mig ett helt halvt år. Och sista brevet var den här dikten där. Och jag har alla hennes brev kvar och jag tar fram dem ibland och läser dem. Och då blir jag rörd. Jag blir fortfarande våt i ögonen när jag läser de här breven och dikten. Men det är ju många andra barn som jag har försökt hjälpa lite. Den sista svåra biten av vägen. Det är egentligen inte så sällan. Fast det kanske inte har märkts att jag talat till ett barn som har haft mycket eländigt.
Nu har du också genom Gäringfonden fått en speciell möjlighet att hjälpa.
Ja, den är ju min stora glädje. Den instiftades till min 60-årsdag. Som börjar ligga lite för långt tillbaka till nu. Det får inte vara skämt från början. Och det skulle bli en insamling när det gått tillbaka till 60 år. Det tyckte jag inte var någonting. Och jag blev närmast förtörnad när pojkarna på nyhetsredaktionen kom till mig med avdraget på ett upprop. Undertecknat av diverse celebra personer. Och jag sa åt dessa ynglingar på nyhetsredaktionen att jag tror jag förstår mig på skämt, men det får vara någon måtta. Det tyckte jag inte var något roligt skämt. Och det är ett halvmöda i världen att övertyga mamma till allvar. Och då blev jag rädd igen. För då tänkte jag att det blir ju fiasko. Någon människa som skänker 5 öre till mig för att jag blir 60 år, det är inte möjligt. Men nu har det i alla fall sammanlagt kommit in 6,5 miljoner kronor. Och de pengarna, 5 miljoner drygt, utdelade till förmån för handikappade barn. Och det är så roligt att det inte kan beskrivas när man får sitta där med kamraterna i styrelsen och fördela pengar till läkare och lärare och till andra som har med handikappade barn att göra för att det ska bli lite skickligare och lite mer kapabla att ägna sig åt sina uppgifter.
Du har inga egna barn, men
nej,
du har brevlådebarnen istället.
Ja, jag har det. Jag har brevlådebarnen istället och många har varit nära vänner till mig länge och väl. Och en del har varit även under gamla dagar. Det menar att jag har kontakt med för detta brevlådebarn många. Inte bara de där kändisarna utan även andra. Det kan hända på gatan, det kan hända i bussen, det kan hända lite varstans så att det kommer vuxna människor fram och talar om att jag var med i brevlådan då och då.
Får vi gå tillbaka lite grann i tiden, ända till 1917 då du var tjänsteman vid utrikesdepartementet.
Ja, det är sant.
Placerad i Leningrad eller Petrograd som det hette då.
Ja.
Mitt under den ryska revolutionen.
Ja, jag kom dit innan den bröt ut förstås. Då hade jag gjort min värnplikt. Det var 500 dagar på studenter då. Och jag kom till Uppsala 1917 på våren. Började läsa italienska. Och tenterade i det skolan. Till Vadstena, där familjen bodde. Men på vägen gick jag upp till UD. Jag gjorde en liten paus i Stockholm. Det var det så att det nyåret, förra nyåret 1916-17, då hade Amerika gått in i första världskriget och kunde inte längre vara skyddsmakt åt Tyskland som Amerika hade varit tidigare. Då in och behövde förstärka sin representation i Ryssland, där det fanns många tyska krigsfångar och civilfångar. Och man rekryterade folk på olika sätt, mest bland högskolestudenter. Och jag var inte på något vis meriterad. Man sökte erfarna studenter med goda språkkunskaper och någon kunskap om livet. Och vana till uppträda och så där vidare. Och jag var ju en fumlig recensör i Sköta nation. Men Jag tänkte jag ska försöka i alla fall, för det lät ju väldigt äventyrligt och där. Jag hade aldrig varit utomlands, jag hade inte varit i Malmö, det är Göteborg en gång. Och jag gick upp på UD och fick tala med en farbror där, som var ganska barsk förresten. Han tyckte som jag att jag var högkvalificerad. Jag medgav att jag hade inga meriter egentligen, för den där tentamen italienska, den var ju inte värd någonting i det sammanhanget. Men han antecknade mig i alla fall. Och min son fick jag inte på sensommaren telefon från UD med frågan om hur vill jag stå kvar med min ansökan. Och jag sa att ja, men jag är inte mer kvalificerad nu än jag var i våras. Nej, det visste jag inte, sa mannen på UD. Det var samma man som jag hade talat med. Men här måste en vakans fyllas, och det som är kvalificerade, det är väl för lång tid. Och det är bråttom här. Kan ni fara omedelbart? Nej, sa jag, det kan jag inte göra, därför att det går inget tåg till Stockholm mera idag. Det skulle vara ett skämt det där, sa han. Nej, sa jag, det är ett skämt. Det är en liten stad här, det går bara ett tåg mot Stockholm. Men imorgon kan jag fara, eller övermorgon om det passar. Ja, det passar, och så får jag, så blir jag borta till... Det här var i september 1917 när jag blev i Ryssland. Till maj 1918, då åkte delegationen hem. Hela B-legationen som den hette, den avdelningen som hade med fångarna att göra.
Men anade du vilken historisk situation du hade hamnat i?
Nej, det gjorde jag nog egentligen inte. Jag var rätt oerfaren och ganska naiv. Jag begrep inte vad som pågick strängt taget. Jag tyckte det var ett enda stort äventyr. Ja.
Man kan ju säga att din debut som referent och som journalist gjorde du egentligen i de brev du skrev hem.
Jaha.
Till dina föräldrar?
Ja, det finns kvar. Jag har gjort sådana här radioprogram med dem som material.
Om man läser de breven så tycker jag man kan säga att du där ger uttryck för egentligen ganska lite engagemang för det här skeendet. Var det så att du kände väldigt lite engagemang, eller var det av hänsyn till föräldrarna som du skrev lite försiktigt?
Ja, både och, tror jag. Jag ville inte skrämma föräldrarna för det första. För det andra, jag hade inte tillräckliga kunskaper för att förstå vad som egentligen pågick i Petrograd. Men hela den där tiden i Petrograd, den inverkade ju alldeles oerhört på min framtid. Och även på andra människors framtid inverkade revolutionen naturligtvis ännu mycket mera. Men det är ju rätt lustigt att tänka sig att om jag inte hade varit i Ryssland den tiden, då skulle jag förmodligen ha fortsatt mina studier. Och så småningom har blivit lärare, för det tänkte jag på. Jag bad om att bli lärare och bli journalist, men att bli lärare, det lockade mig. Så då skulle jag vid det laget, om inte resan till Ryssland hade ägt rum, vid det här laget väl vara pensionerad adjunkt i språk eller någonting.
Är du glad att det gick som det gick?
Jag vet inte, jag vet inte. Det att vara lärare, det är också en viktig uppgift och en mycket svår uppgift i synnerhet nu, efter vad jag förstår.
1936 så gjorde du en rad referat ifrån Berlinolympiaden.
Ja, vi var två man där. Det var Sven Wilson, min kollega, som sedan blev chef för STIM, och jag. Och vi täckte hela olympiska spelen.
Då var du inte politiskt neutral, minsann. Men framgick det av dina referat att du så starkt tog avstånd från nazism?
Det gjorde det nog, om man hörde efter. Om man var lyhörd så kunde man nog upptäcka det. Jag var ju så påfallande kylig när det var fråga om att skriva stora festligheter som det var gott om.
Stämmer den där, ska vi kalla det, den kommenterande syrligheten med vad som egentligen är din etik, ditt ideal när det gäller sätt att referera saker och ting?
Ja, jag har alltid som referent haft den meningen att jag ska representera de som inte ser. Det var så vid stora festligheter, det var så vid idrottstävlingar, det har varit så vid, ja, så i högtider. Jag har varit med om flera sådana som jag skildrat i radio så gott jag kunnat. Att jag ser åt lyssnarna. Det blir begär att få se själva men inte kan se, det ser jag. Och jag ska berätta det så att det tycker sig vara på platsen och se själva. Det var i mycket få ord min uppfattning och min uppgift.
Då skulle du då lägga in den personliga värderingen?
Det gjorde jag väl inte så mycket. Jag var nog mer en kamera. Jag tyckte att den,
Var det svårt ibland när du blev väldigt engagerad?
Ja. Jag vet inte om jag var så där förfärligt engagerad någon gång. Jag har hojtat och burit mig åt vid idrottstävlingar, det är klart. Men då visste jag ju att mina åhörare var råda av idrott och ville bli entusiastiska och det var mer riktigt. Och då levde jag med åt dem och skrek i deras ställe.
Jo, men jag tänker på avslutningen av Berlin-Olympiaden.
Så det är jag. Ja, det var nog bara jag då som betydde någonting. När vi kan egentligen åtminstone antyda vad jag tyckte om hela spektaklet.
Du talar om sportreferenten Sven Jerring. Han är ju lika känd praktiskt taget som Färbro Sven. Har du alltid varit sportintresserad?
Nej, det har nog egentligen aldrig varit så där 100%. Jag var mycket dålig i gymnastik i skolan och i idrott. Jag hade ingen anledning att intressera mig för idrott särskilt. Men klart att jag tittade på en fotbollsmatch då och då. Norrköping, kamraterna var inte dåliga då heller i IFK. Och i Uppsala sedan. Men biten av idrotten har väl egentligen aldrig varit. Jag tyckte den var bra. Det var fint tyckte jag att ungdom hade den möjligheten att försöka sig och slippa från det värsta annat som inte var så bra.
Då måste det vara någon annan anledning till att du har refererat praktiskt taget all idrott av betydelse här i landet under åtminstone en 25-30 års period.
Ja, i början var det ju nästan bara jag. Och jag refererade all idrott inte därför att jag älskar idrotten, jag tror att den har en viktig funktion att fylla. Och det har jag alltid trott, men så där är väl måttan, biten av idrott var jag ju inte. Men det var ett gott radiostopp och jag var radioman och då ville jag klart såklart utnyttja detta goda stopp.
Jag sitter och tänker på alla de svenskar som du träffat. Harriet Boss, du träffade Selma Lagerlöf.
Ja, det var förtjusande stund. Men
du träffade
Sven Hedin.
Sven Hedin. Jag träffade Söderberg.
Jag intervjuade.
Och Janne Söderberg har
ja,
du
då,
du skiljer på träffa och intervjua.
Ja, det gör jag.
Men och så har vi då kungarna, både gamle kungen Gustav den femte och Gustav den sjätte Adolf. Ja. Är det sant förresten att gamle kungen titulerade dig farbror Sven?
Ja, ett par gånger gjorde han det i vart fall. Vi brukade ha en paus i träningsspelet på en kvart eller sådär. Då satt vi och pratade om ditt och datt. Och Mr. G, gamle kungen, förde ordet naturligtvis och så kom han då att säga farbror Sven ett par gånger. Och han hade sagt andra gången farbror Sven kallat mig så. Tittade han på mig och hörde du. Jag kan tala om för dig att det var länge sedan jag kallade någon för farbror. Och då var han uppåt 90 år så att det var nog riktigt det som han sa.
Vågade du klå honom? Eller var det så att han alltid måste vinna?
Nej, det var det inte. Helst borde han ju vinna, men det var inte så svårt för honom heller. För han hade alltid en väldig handikapp. Det var ju givet med tanke på hans höga ålder. Han spelade bara dubbel i tävling. Och jag har varit med om att klå honom och det gick ganska bra.
Kan du berätta?
Ja, det var en vår på tennisstadion. Här, vårturneringen där. Och jag hade blivit utslagen i alla klasser fast jag hade spelat bra. Som jag tyckte själv. Var bara kvar i en och det var i handikapp dubbel. Jag spelade med en Lidingö-yngling. Och vi skulle sen i finalen möta Mr. G, kungen, och hans partner som var svensk mästare och heter Nyström, Fimpen, kallad. Och förra matchen säger jag till min medspelare att nu måste vi vinna det här. Och vi ska slå allting på kungen. Ja, men kan vi det så medspelaren. Ja, då säger han. Det är sport det här. Och dessutom har du en väldig handikapp så det kan vi gott göra. Och det gjorde vi. Vi stod alla båda på farbror kung. Och det var kanske inte så värst artigt. Folk tyckte inte det heller som tittade på. Men vi gjorde det och vann. på att sjunga. Det var mycket sport efteråt och sa att ja, du spelade bra idag men jag spelade dåligt tycker jag. Ja, eftersom jag ställde sig jag tyckte som jag ställde, ni spelade så dåligt men däremot jag har ju sett Fimpen har bättre dagar. Ja, så Mr. Geet, säger du det? Ja, kanske att Fimpen har spelat bättre någon gång. Ja, men det var så förtjusande.
Var det Mr. G så att säga? Är det en karaktäristik av honom samtidigt?
Ja, ja, han. Vi är ju såna där i idrotten. Jag får säga att vi i idrotten, men med tennis har ju alltid spelat. Det är klart man fyller ifrån sig man kan. Efter en förlust. Det gjorde jag med. Men annars bör jag ju säga att nuvarande kungen Gustav Adolf var en mycket bättre tennisspelare än hans gamla pappa någonsin var.
Och du är den enda journalist som har gjort en ordentlig intervju med Gustav den sjätte Adolf, tror jag.
Det är jag väl, ja. Och det var inför hans 80-årsdag. Och det var alltså en radiointervju och den gjordes nere i Rom.
Och du kom en hel timme för sent, var det så?
Ja, jag kom en timme för sent, åtminstone en halv, till den överläggning vi skulle ha ett par dagar för inspelningen. En bil hade beställt till hotellet kom inte och jag fick springa länge och väl på gatorna innan jag fick tag i en ny bil. Jag var mycket generad för rätt sent på kvällen, 9:30. Men kung Gustav bara slog ifrån sig så att det inte om det där, sa han. Jag vet inte hur det är i Rom. Huvudsaken är inte när man kommer utan att man kommer. Och sen hade vi en alldeles förtjusande stund. Han berättade om sin ungdom och sina tidiga arkeologiska forskningar och sina senare också på den delen. Och två dagar senare blev det inspelning i Svenska institutet och den blev som jag själv tycker, tack vare kungen, mycket lyckad och finns i vårt arkiv.
Men hade inte du varit hade det förmodligen inte blivit av?
Jo, det hade det väl ändå.
Tror du det?
Ja, det tror jag.
Du tror inte att din, ska vi kalla det, position kan ha haft en betydelse i ett sånt sammanhang?
Ja, nu kände jag ju kungen rätt bra från tennisspel. Jag spelade med honom också. Och från många besök på slottet, när det var fråga om utsändningar från galamiddagar och andra stora händelser i slottet.
Det där är ett av dina många reportage. Vilket var det största?
Det är väldigt svårt. Jag har inte gjort något riktigt stort reportage. Men några som jag själv tycker om kan plocka fram. Ja, ett av det allra första som verkligen märktes och som jag tyckte särskilt bra om själv, det var reportaget från Valamoöarna i Ladoga. Från Valamokloster där. Det var ett gammalt kloster. Och det låg inne på finska gränsen på den tiden, 1935, då reportaget gjordes. Och jag var där på sommardagar, underbara dagar. Och var tillsammans med munkarna hela dagarna. Var med om alla deras gudstjänster och satt hos dem i deras små rum och pratade med dem. Och det blev ett program som jag fortfarande är väldigt fäst vid. Och det gick inte bara i Sverige utan också i finsk och norsk och jag tror också dansk radio. Och finns fortfarande vårt arkiv förstås, så jag hoppas att kunna få spela upp det någon gång innan jag säger tack för mig. Mm. Det var ett som jag gärna kommer ihåg, ett reportage. Sedan var det tidigare ett reportage av ett annat slag som jag aldrig glömmer. Och det var flygningen med Arenberg 1929. Den 9 juni då skulle flyga till Amerika via Island och Grönland. Han fastnade ju på Grönland sedermera. Och jag var med på den första etappen, Stockholm-Bergen. Och Arenbergs maskin, Sverige, en motorig maskin, var den första maskin som någonsin har flugit över den norska fjällvärlden. Och vi satte längdrekord när det gällde flygreportage i radio, världsrekord. Och vi höll på att störta, vi började störta över norska fjällen förresten, för motor stannade och propellen med den. Men Arenberg fick igång motorn igen och vi kom ju fram till Bergen helbrejda. Men jag var aldrig rädd. Jag litade på Arenberg fullkomligt. Och det gick ju bra.
Att du uppskattar det reportaget så väldigt, väl en bekräftelse på att det alltid har varit något av nyhetsman och i det.
Ja, det hade väl varit, och det var ju rätt naturligt när man hade ett medium som radio att tillgå, att man gärna ville komma med nya saker och intressanta saker, gripande saker. Så att det nog hade varit något av nyhetsman i mig alltid. Det tror jag nog.
Något av poet kanske också, du har givit ut en diktsamling.
Ja, men det var en blygsam diktsamling 1922.
Men den då, blev väl mottagen?
Ja, någorlunda. Det var en liten diktsamling. Jag hade givit upp tanken på att ta någon examen i Uppsala. Och jag tänkte bli journalist istället. Jag hade skrivit lite grann i Uppsala Nya Tidning och Tidning Uppsala med också. Och lite sport i Danmarks Nyheter och sådär. Och så hade jag börjat skriva i hemstadens tidningar. Jag säger tidningar, därför att först började jag en vänstertidning. Jag var god vän med förra redaktören för den tidningen. Det var en ung pig, norrlänning. Men han kom på kant med Friluftsfästa konsortium som ägde tidningen i fråga. Då blev avskedad. Och kosserier liksom jag, de kallade sig omväxtande Ville i Momborna och Knivaheren. Och vi var snart i vild batalj med varandra i spalterna.
Det var Ville Momberg?
Det var det,
ja.
Vi är inte bästa vänner nu.
Skulle du, jag har din diktsamling här.
Ja, den.
Skulle du vilja läsa en strof?
Ja. Det är den lilla diktsamlingen, ja, 1922, den kom den ut. Och då hade jag fått klart för mig att nu måste någonting ske. Jag kunde inte gå i Vadstena hela mitt liv, utan jag var tvungen att försöka komma ut något. Och då hade jag några dikter i min skrivbordslåda som många, många människor har. Och jag fick in dem till Bonniers optimism som är, eller var. Och då småningom kom det brev tillbaka. Och till min glada överraskning förklarade Bonniers att vi skulle ge ut den här diktsamlingen, men att jag borde plocka fram och skicka till Stockholm flera dikter, för att de hade skickat räckte inte till 64 sidor, och det var minimum. Men jag hade inga flera. Det utgick ifrån dessa herrar på Bonniers förstås att jag som alla andra unga poeter hade skrivbordslådorna fulla med dikter, men jag hade inga flera. Så att jag var tvungen att sätta mig ner en eftermiddag och skriva prosa dikter, det gick lättare. Och det var de som egentligen fick de bästa vitsorden av kritikerna sedan.
Du har en inledningsdikt som mycket väl kunde vara skriven idag.
Jag måste väl läsa hela?
Nej, det är en strof. Verser,
ja. Den stora tiden, det var diktsamlingens namn. Det är så svårt att vara ung i denna tid på denna jord. Var mun är full av stora ord, var näve går så hård och tung i bord. Här ljuder evangelium från alla håll på alla sätt. Skrik högst med vän, så har du rätt. Men den som står för sagd och stum är dum. Och det var jag det.
Gärring, som för några vänner och arbetskamrater berättar om sina ungdomsår. Programmet introduceras av Lars-Gunnar Björklund, som i egenskap av ung lovande kollega och också tennispartner till Sven Gärring fick vara med i det Gärringska hemmet en decemberkväll 1963.
Många gånger har ni hört Sven Gärring, farbror Sven, tala i radio. Han berättar om allt och alla, men mycket sällan om sig själv. Visserligen använde han sig mer än alla andra radioreporters av jag-formen i sina skildringar, och han var ytterst nogsam med att betona att han, just han, befann sig i centrum av händelserna. Det var ingen medveten exponering av det egna jaget, den egna personen. Det var snarare en försäkran till lyssnarna att just han var deras förlängda öra och öga. Visst var han en posör på sitt sätt, men han vek aldrig ut sitt privatliv som nutidens posörer och estradörer så gärna gör. Nu ska ni få höra honom berätta om sig själv i en unik intervju. Den gjordes enkom som en så kallad historisk dokumentation, att plockas fram någon gång i framtiden när farbror Sven inte längre fanns. Den kvällen 1964 hade han inviterat sina gamla radiokamrater, den kloka och varma radiochefsdottern Maud Reuterswärd, hans gamle vän Masen och ekonomidirektören Erik Mattsson, initiativtagaren, radioreporten, visångaren Kvitt Holmgren och den unge kollegan Lars Gunnar Björklund. För på den tiden var man fortfarande ung när man var 27 år gammal. Den kvällen spelade vi in flera timmar med Sven Järring, men bara en halvtimme finns bevarad. Bandet återfanns bland Kvitt Holmgrens kvarlåtenskap när han, som den sista av mina kollegor i den Järringska lägenheten på De Gärsgatan, lämnade jordelivet. Någon intervju i vanlig mening blev det inte. Det var Sven som talade om sig själv och om sitt liv innan han började sin otroliga radiokarriär som hela svenska folkets farbror Sven.
Jag får hälsa välkomna hem till Sven Järring som fyller 68 år om söndag den 8 december. Det är idag tisdagen den 3 december. Det var igår måndagen den 2 december. Och då var det jämnt 40 år sedan jag första gången stod inför en mikrofon. Då fanns inte Sveriges Radio, då fanns inte Radiotjänst. Men då fanns diverse företag i Stockholm och på andra håll i Sverige som satte igång med radiosändningar, ganska kommersiella sådana. Och bland dessa företag var Åhlén & Åkerlunds förlag i Stockholm, där jag var en ung medarbetare. Åhlén & Åkerlunds förlags tidningar stod officiellt för dessa sändningar, i första hand då Veckofinalen, men även Allt för alla, som är nedlagt sedan länge, och Husmodern, som alltid inte står. Jag är född i Malung i Dalarna. Min far var distriktsveterinär där. Sen flyttade familjen när jag var knappt 2 år till Jämsög i Blekinge. Därifrån när jag var 5-6 år till Boxholm i södra Östergötland. Och därifrån till Vadstena i Östergötland. Där min far hade tjänsten till dess han blev pensionerad, vilket var 1932. Så där hade jag mitt föräldrahem den längsta tiden. Jag gick i skola i Boxholm, i Vadstena och i Norrköping, där tog jag studentexamen. Jag var snäll och beskedlig. Ganska slät. Då var jag i skolan, jag blev så förskräckligt långtidigt. Och det tyckte jag obehagligt, så jag drog mig rätt mycket undan. Allt umgängesliv kamraterna emellan och höll mig för mig själv och bara läste och läste och läste. Och det kunde vara nyttigt. Kan hända. Men mycket gick jag också miste om. Jag kom till Uppsala efter studentexamen och efter värnplikten som var 500 dagar på min tid. Och där skulle jag läsa romanska språk. Jag började med italienska. Det var alltså ett delämne i romanska språk. Och nu första termin i Uppsala klarade jag italienskan. Det gick bra. Men sen kom det som nog avgjorde allting för mig. 1917 gick Amerika, USA, in i första världskriget. USA hade dittills skött de tyska intressena i Antantländerna. Men nu gick inte detta längre och Sverige övertog Amerikas uppgift, i vart fall Ryssland. Och där fanns det hundratusentals civilfångar och krigsfångar, tyska. Där upprättades en B-avdelning av legationen, av generalkonsulatet i Moskva, av det övriga konsulat. Och personal till dessa B-avdelningar togs från universiteten och högskolorna. Det skulle vara äldre, erfarna, språkkunniga studenter med examen. Jag var nu inte alls kompetent, jag var inte kvalificerad, men våren 1917, på väg hem från Uppsala efter att ha gjort min tentamen italienska, den var ganska lyckad. Docenten kunde mindre än jag, men han kunde just ingenting, så det är inte ingenting jag skryter av. På hemväg från Uppsala till Vadstena, alltså, så gick jag upp på UD här i Stockholm och anmälde mig till tjänst i Ryssland. Jag blev närmast utskrattad. Jag hade ju ingenting, jag hade bara studentexamen och så ett godkänt i italienska i Uppsala. Det var ju ingenting i det här sammanhanget. Men hur det var, Fram på sommaren så kom det ett telegram en dag. Undertecknat UD, men så skulle jag vakta telefon vid ett visst klockslag, jag tror det var klockan 2 på eftermiddagen. Den dag telegrammet anlände och jag vaktade telefon, det var från UD. Och där var det en mycket nobel röst som frågade om jag var den jag var, och det var jag. Och så frågades det om jag fortfarande ville föra till Ryssland om jag fick tillfälle till detta. Då sa att det ville jag göra. Och då fick jag veta att det hade uppstått vakanser i delegationen i Petrograd, nu under Leningrad, tidigare Sankt Petersburg. Och dessa vakanser måste fyllas omedelbart, var ett par stycken det rörde sig om. Och jag väntade mig i ett av de fallen, möjligen, alltså, mycket eventuellt. Men man var villig att ha chansen att skicka iväg mig ifall jag kunde fara omedelbart. Och så här, det kan jag inte göra. Därför att går inget tåg härifrån för klockan 7 kväll. Och då frågade man på UD i Stockholm för att detta var betraktat som ett skämt. Jag sa det var det visst inte. Utan det var allvar. Det gick inget tåg från klockan 7. Och då mildrades denna bistra röst i Stockholm något. Den skrattade till och med. Visserligen behärskat och diskret, men så nå ja, ni behöver inte fara 7, men fast svårt ni kan anmäla på UD. Och det gjorde jag. Och så kom jag till Petrograd. Och där blev jag kvar till delegationen i maj 1918, får hem då bröts förbindelserna med Sovjetunionen, Sveriges förbindelser med Sovjetunionen. Jag hade ju ingen större uppgift, jag var ju så ung, bara 22 var det väl, och fullkomligt oerfaren, och jag har aldrig varit i utlandet tidigare, jag har inte ens varit i Malmö eller Göteborg, så jag var ju mycket grön. Men jag fick göra mina jobb. Det var att sköta om ansökningar från tyska fångar i Ryssland. Och ansökningar av olika slag. Sköta kontakter mellan dem och hemlandet. Gå i ministerierna och underhandla om dessa saker. Se till att invalidtransporter kom iväg till Tyskland. Och så vidare och så vidare. Jag var med om hela revolutionen. Jag var med. Några större äventyr upplevde jag inte. Jag är väl en av de få kvarlevande som såg vinterpalatset angripas på natten. Då det började. Och jag var ju med om ett och annat bevärsled. Men vi hade rätt stora anspråk ganska snart på starka upplevelser. Och det fanns de som hade varit med om betydligt tränare ting än jag. Men det där avgjorde i alla fall hela min tillvaro. För när jag kom hem till Sverige igen och så småningom på höst 1918 skulle återuppta studierna, så var jag ju långt ifrån densamme som ett år tidigare. Ingen hade betraktat mig som oerfaren yngling. Jag var tvungen att göra en vuxenkars jobb. Och det har jag gjort rätt bästa förmåga. Och jag hade sett mycket. Jag hade sett folk dö, skjutas. Och varit med om mer än väl de flesta av mina jämnåriga hemma. Och jag kunde inte sitta på skolbänk uppe i Uppsala mer eller på föreläsningar. Var en god akademiker, det gick att tänka inte. Jag läste ohyggligt. Jag minns att jag räknade ut när jag bestämde mig för att jag kommer inte att kunna tentera i franska. Det blir ingenting av det. Då har jag läst över 300 franska böcker för mig själv. Och det var inte så lite. Men det blev ingenting av det. Så försökte jag mig på tidningsmannajobb. Jag hade skrivit lite i tidningen redan som skolpojke. Jag skrev i tidningen Naggen, redigerad och ägd av Erik Lindorm. En av de stora skaldarna på 20-30-talet. Sedan jag gick det utåt för honom. Han blev societetskorsör i Svenska Dagbladet. Men jag var med rätt mycket redan tidigt som eventuellt blivande journalist. Jag journalistade som frilans nere i Europa. Jag skrev abonnemangsartiklar till olika landsortstidningar. Från Tyskland, Tjeckoslovakien, Österrike, Ungern. Och på det livnärde jag mig. Jag kom hem igen. Jag försökte Uppsala på nytt. Tredje gången Det gick fortfarande inte. Då får jag till Vadstena, hemstaden, och där fanns två tidningar. En vänstertidning som hade det fina namnet Vadstena Läns tidning, den är nedlagd nu, och en högertidning som hette Göftablandet. Jag var ju radikal. Jag var ju medarbetare i tidningen Naggen, en mycket radikal skämtidning. Erik Lindholm var ju den enda goda författaren i den, Erik Lindholm själv, redaktören, men vi hade fina tecknare, eller han hade fina tecknare för sig. Och det är sådana som Schwab, Lange, Ljunggren, Guldbrandsen, andra. Och där skrev jag vers och där skrev jag kosserier, ganska klena är de kvar. Men det blev godkända utav Erik Lindholm, som jag beundrade mycket. Och när jag nu kom till Vadstena så tog jag kontakt med den nya redaktören för vänstertidningen, Vadstena Läns tidning. Det var en norrlandsjournalist som heter Rimberg. En framåtkar, en fräsen. Han skrev inte så värst bra kan hända, men han hade goda tidningsmannaidéer, goda journalistiska uppslag. Och det var en frisk fläkt över livet i Vadstena tack vare nya Vadstena Läns tidning. Den ägdes, den tidningen, av ett religiöst konsortium. Men det påverkade inte tidningens hållning. Utan Lindberg och jag, vi gjorde den där tidningen. Allting i tidningen, det var en varannandagstidning, liksom konkurrenterna i Skyddarbladet, den konservativa. Allting i den tidningen var skrivet. Vi klippte ju, men vi skrev om allting som vi klippte. Och vi koncentrerade det. Och tidningen var alltså handskriven nummer efter nummer. Men sen träffade någonting förfärligt. En medlem av det där frireligiösa konsortiet upptäckte att min gode vän hade lite kuckel, och ja, ganska rejält kuckel, med en konditoriflicka. Fort till Mjölby då och då för att förnöja sig något tillsammans med henne. Någon hade nog stor ledare detta också, skulle jag tro. Och där tog de in på järnvägshotellet. Men till deras olycka så råkade en av medlemmarna av det här frireligiösa konsortiet bo i rummet bredvid en gång då de var där. Och det, så råkade då den vördnadsvärde man och det de unga till kliva ut i korridoren samtidigt en morgon. De hade klippt. Min god vän blev avskedad. Istället kom där en, för honom så kom där en något vildvuxen man som talade småländska. Han skrev åtskilligt, han liksom vi hade gjort. Han kallade sig omväxlande Knivaherren och Billy Momora. Hans namn var Wilhelm Moberg. Jag gick direkt ifrån Vadstena Läns tidning till Skyttabladet, den konservativa tidningen, och frågade min gamla vän som var chefredaktör där om han hade användning för mig. Det hade han. Och inom kort så började då en vild batalj mellan Billy Momora, Knivaherren, Vadstena Läns tidning, och signaturen Jerker Ring, det var jag den, i Skyttabladet. Och den vassaste bataljen, det gällde någon kyrklig tjänst. Jag kommer inte ihåg riktigt att vara kyrkvaktmästare eller kyrkvärd, vad det var för någonting. Men jag skrev arga ledare angående denna detta problem som besättandet av posten som kyrkvärd utgjorde. Och knivkastningen mellan mig och Knivaherren slutade med att jag skickade till Knivaherren vid en momåla ett exemplar av Saxons handbok i levnadskonst och umgängskonst, ja. Och så hör vissa partier i den boken, och så skrev jag då i Skyddarbladet att jag hade gjort detta och citerade de partier som jag hade ansett bara lämpliga att för min vedersaker att studera. Men det där kunde jag ju inte hålla på med, det var ingen framtid. Jag hade skrivit lite vers som jag sa tidigare. Det var mest tillfälligt vers, men ett annat som var lite mera mening med. Då fick jag upp en bunt sådana saker till Bonniers förlag. Och tänkte att det blev ingenting med det, men jag försökte i alla fall då. Alltid något. Men det har kommit brev från Bonniers. Och förlaget skulle ge ut min diktsamling. Men jag måste ha flera dikter för att som jag hade fickat, det förslog inte till 64 sidor, vilket var minimum för en bok. Jag hade inga flera. Så jag var tvungen att sätta mig ner ett par eftermiddagar och skriva prosadikter på uppslag. Det var ju lättare än att rimma. Jag skrev prosadikter, ja. Och sen kom då och skickade dem. Och när sen boken hade kommit ut, det var en liten bok, den var inte så värst uppmärksammad, men den fick mycket hygglig kritik, måste jag säga. Till och med Bo Bergman, som var en sur herre då. Och han skrev väldigt vänligt om boken, den lilla boken.